Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, hur är det fatt?
Alltså, hur är det fatt?
För stor fråga, eller?
Nej, men det känns som en fråga som insinuerar någonting.
Mm-hmm.
Alltså, ja, men hur är det fatt?
Gud, att du direkt hamnade i granskningsläge. Det säger
absolut
någonting.
Absolut. Nej, men alltså, jag måste säga faktiskt, jag har det ganska bra. Jag har lite så här, jag har en dröm om att det här ska bli ett vanligt avsnitt. Eller liksom ett gammalt avsnitt. Jag har lite böcker jag vill tipsa om. Alltså typ så. Förstår du? Jag har liksom en... Men det är lite... Jag känner också att den önskan kanske är lite som så här innan covid. Att jag har så här börjat också bli så här helt besatt av tanken på resa till Medelhavet. Mm. Alltså förstår du? Det är som att jag drömmer mig bort i huvudet. Fast jag vet att det inte går i verkligheten. Och kanske just för att det inte går.
Men det är väl är som det? Att när folk har gift sig. Att då vill de ligga med andra. Typ. Men Britta, du, det här förhoppningen om att vi ska ha ett helt vanligt avsnitt, skratt och skoj och kultur och lite samtidsbetraktelser.
Och lite trams.
Så här kan jag säga. Februari 2018 inträffade en typisk, otypisk kväll i Sverige när kvinnan Freja ser ordningsvakter gå på en person lite väl hårt, tycker hon, på Gullmarsplan. Det hon gör sig skyldig till sen är att hon plockar upp telefonen för att filma det här. Hon har med sig 4 barn, varav 2 placerade barn. Och de får stå vittnen till det som händer sen med Freja. Och det här har DN uppmärksammat i veckan och det har blivit väldigt uppmärksammat. Och det säger ju någonting att folk har en större uppmärksamhet kring att sånt här händer nu. Att det inte bara blir så här dagsländor. Kolla ett klipp på din telefon, Britta Luring.
Så en av väktaren, han kommer från ingenstans och slår min mobil och tar tag i mig med min arm och trycker ner mig. Och sen trycker ner mig på golvet och ansiktet mot golvet liksom. Det gjorde ont. Jag bara vänder och vrider och så ser att mina barn är efter mig. Och min son skriker mamma hela tiden och tittar på honom. Jag tittar på min dotter och så. Och den här känslan är så jobbigt.
Så då hade jag den här handbojan nertryckt på golvet och en av vakterna satt på mig här och så slog mig flera slag med batongen. Men jag hade det värsta rätt. Jag hade min jacka, jag hade halsduk, det var i vinter. Så jag höll på att kväva liksom. Det var så varmt och jag försökte liksom få plats, andas. Så efter allting, jag kissade på mig alltid. Och så de tog inte upp när de skulle ta in mig i det där rummet. De drog mig bara. Och så de säger, och hem din jävla neger.
Men när händelsen sen tas upp i tingsrätten är det Freja som döms för att ha bitit en av vakterna i vaden. Något som hon nekar till.
Det är bara bullshit. Jag har inte gjort det.
Freja döms till en månads fängelse för våld mot tjänsteman.
Åh. Oh.
Alltså man blir så matt. Du blir upprörd nu, jag hör det.
Ja, men jag tycker det är så jävla vidrigt att de där barnen ska behöva... Alltså jag fattar inte vad det är för jävla idiot, fittvaktjävlar som inte kan se och liksom bete sig när det är barn som tittar på. Jag fattar liksom inte det. Vad är det för jävla as? Hur jävla omänskliga, inhumana idioter... Mm. Alltså jag fattar inte. Okej om ni är dumma i huvudet, okej om ni har sjuka värderingar, men alltså att liksom låta fyra barn alltså vara vittne till den här händelsen, alltså hur, vad fan är det som händer? Och sen ska man ju inte liksom, alltså självklart handlar det om att de gjorde fel från början och liksom skulle ha henne att vara liksom sparka på istället för att de inte kan umgås med sin egen skuld och skam, men ja, fy fan. Vad gör vi åt det här då?
Men det är det man känner direkt när man har sett det här. Men nu då? Ja. Det måste hända någonting nu. Hon har alltså fått fängelse, dom en månad, och det vi kan säga från den här kvällen mer är ju, som Freja säger, så har hon kissat på sig av paniken. Jag tror att delvis är det förutom att hon är så varmt klädd och att hon ligger nedtryckt mot marken.
Men alltså, hon kissar ju säkert på sig för att de håller på att kväva henne också.
Ja, men, men dels det, men sen också vetskapen om att fyra barn står och tittar på. Vad ska det bli av dem om de för iväg mig? Det är så många lager av förnedring och hemskheter. Och hon började ju också lagren i maktmissbruk. Det som händer är alltså att Freja ser att en annan person blir illa behandlad. Överdrivet, våldsamt behandlad. Och tar upp sin telefon för att filma. Så det här är ju en direkt tystnadsmekanism från våldsmonopolet. Det här är jätteallvarligt. Och såklart att de slänger N-ordet på henne.
Det känns nästan självklart.
Det man tror är att det här ska vara... Nu ska det vara klart. Så. DN som har uppmärksammat det här lyfter upp vad Tove Edholm säger, vittnet som var där. Hon, när hon blir uppringd, säger hon, herregud, är det här ett skämt? Har hon fått fängelse? För att hon blev inte ens kallad till rättegången. Samuel Girma, som är en känd aktivist och berättare inom mänskliga rättigheter och annat, han blev också vittne till det här. Och han blev då också inlåst i det så kallade trygghetsrummet. Ironin. Åh, fy
fan, vilket äckligt. Det som bostadsrättsföreningen Välbehaget.
Mm. Just det, det är alltså våra kebab till... medan människorna som vi pratade om mycket förra sommaren. Så allt det här händer, men det som är otypiskt är att det här lyfts fram och att folk reagerar. Tänkvärt har en lista för namnunderskrifter som ska lämnas in. Det brassar på redan, så leta gärna upp den. Vi kommer såklart länka till den på Britta och Parisa. Men det här lyfter är ju såklart att många har menat på att det här är problem vi inte har i Sverige. Att makten är styrd av rasistiska fördomar och att det gör att personer av utländsk bakgrund eller mörkare hudfärg blir sämre behandlade i rättsväsendet. Som tur är så har det här också fastställts. Jag förstår inte varför det är en diskussion. Det kom ju en rapport, det var 2005, om hur personer, om vi ska kalla det rasifierade, att de systematiskt döms så mycket hårdare för så mycket mindre samlad evidens. Och att vad som ens tar sig till anmälan, vad som ens tar sig till rätten och sådär, att det också är så extremt beroende av den här faktorn. Så man måste ju förstå att liksom, nämndemän, ordningsvakter, alla är indränkta i samma synsätt och system som resten av samhället någonstans, men därmed mycket större konsekvenser. För det kan ju inte vara så att det här är personer som får representera staten och landet och våldsmonopolet avlönat varje dag och skapa såna här händelser. För de ska ju deeskalera. Det vill jag alltid komma till när det handlar om såna här situationer. Men polisen är ansvariga för att få situationer att lugna sig.
Exakt.
Det här är ju antitesen.
Poliser och ordningsvakter är ju dock olika saker, men absolut. Det gäller ju alltså det där med diskrimineringen gäller väl i båda fallen. Liksom.
Men det är just därför jag också vill säga våldsmonopolet i stort. Det är ju ändå personer som lagligt har rätt att hålla fast personer eller hålla kvar personer. Och det innebär våld då, i deras ögon.
Alltså en sak som man också kan tänka på som vit, det är ju att alltså typ varje gång du ser en polis eller en ordningsvakt, om du känner dig trygg och känner så här, shit vad skönt att den här är här, då det är ett privilegium.
Mm.
Och det är ju jävligt sjukt att det ska vara så. Att vi ska ha, att det har ju visat sig liksom att polisen och ordningsmakten då, kan man kanske säga, är bara för vissa.
Ja, och i och med det här så vill jag också lyfta att det här finns ju en koppling till Black Lives Matter såklart. Och där har många vita människor i USA solidariskt senaste veckorna delat med sig av olika brott, om man ska kalla det det, som de har ägnat sig åt. För de har ju inte blivit gripna eller åtalade. Under hashtaggen Criming While White så har folk samlat att de har bråkat med polis, stulit saker, kört fulla, varit helt galna. Och väldigt sällan ens blivit anmälda, åtalade, häktade, någonting.
Alltså du menar att de har träffat polis fast det inte... det har inte blivit någon grej.
Ja, och den goda siffran att afroamerikaner utgör 49% av alla felaktiga domar i USA sedan 89. Jag ville passa på att slänga in den här. För att fria kommer, som det ser ut nu, få en månads fängelse. Då kanske många tänker, en månad? Vad är det med det?
Det är ju fortfarande en månad som hon måste se till att hennes barn... Alltså nu, hon kanske lever tillsammans med någon som också kan ta hand om barnen. Men det är fortfarande... Alltså det stigmat som finns kring att ha suttit i fängelse.
Mm.
Alltså bara den grejen. Alltså för mig kanske det skulle vara en annan sak. Om jag bara, ja just då, så den där månaden jag satt i fängelse.
Ja men dels det.
Men sen, en helt annan sak. Men...
Ja, men sen också att för alltid behöva vara orolig, otrygg, känna sig misstänkliggjord och inte säker, inte rättssäker i Sverige. Att det har hamrats in för henne. Hon säger att hon känner sig traumatiserad, barnen gör det, de har sovit dåligt, hon har haft mycket ångestproblem. Alltså det folk inte förstår är att det är sånt här som skapar sprickor och klyftor i samhället. Ja. Och sen också såklart den rättsliga jävla principen. Så som sagt, Tänkvärt har publicerat en namnunderskrift. Vi kommer länka till både liksom artikeln om Freja och till denna lista. Så hashtag rättvisa för Freja och såklart den här namnunderskriften som vi länkar till på Britta och Parisa.
Ja, skriv under för i helvete.
Så kan man skänka tillbaka lite av den liksom mänsklighet och värdighet som de tog ifrån Freja den där februarinatten.
Jag har på sistone letat lite i bokhyllan och hittat ett gäng böcker som jag har tänkt läsa, men det har inte blivit av.
Men det är så kul, den fysiska akten att gå fram till hyllan och liksom dra fingret längs bokkarmarna.
Ja.
Det är så sällan man har tillfälle att göra det.
Och låt mig fråga dig, Parisa. Tror du jag blev något peppad när jag såg att det finns en bok, utan att veta vad den handlar om, som heter Good Morning, Destroyer of Men's Souls?
Vet du vad? Det är som att någon har gjort en fälla. Alltså om det kommer en Disney-film, en samtida, och någon gör en sån här häxfälla för att lura ut dig i skogen, då kommer de säga att det finns någon slags orienteringstävling med den här namnen, med det här namnet.
Alltså man kallar det för åtel inom jakt. Det är liksom när man gör en grej, till exempel en björnåtel kan typ vara en tunna med sirap eller någonting, så att björnen ska komma dit. Det här är liksom, men
det här
den
är
handlar
din tunna med sirap. Det är helt
Good Morning, Destroyer of Men's Souls är skriven av Nina Renata Aron och hon har skrivit en bok om medberoende. Det är ganska vanligt med böcker, biografier från liksom missbrukarens håll. Jag vet att det finns någon så här jättekänd från flera år sedan som heter typ James Frey, typ A Million Pieces eller någonting så här, 1,000 pieces. Ja, skitsamma. Det finns väldigt många olika så här drog liksom inifrån junkins huvud. Och medans historier om medberoende och codependency, som jag tycker är så fruktansvärt intressant ämne. Jag tror jag kanske har pratat om det i podden tidigare. Och det är ju ett väldigt vanligt kvinnoämne.
Alltså, beskriv gärna medberoende, tror jag.
Ja, men, alltså medberoende är ju intressant för att det handlar om en människa som finns runt en missbrukare eller kanske bara en person som ägnar sig åt ett destruktivt beteende. Det finns medberoende inom relationer bara. Alltså kanske någon som håller på att navigera kring någons humör eller alltså medberoende har vi kanske alla varit i typ MeToo-situationer där det är liksom en människa på en arbetsplats som styr och ställer och folk liksom bara anpassar sig. Och det är ju, varför jag tycker det är så intressant är ju att det är ganska vanligt i hur vi kvinnor har blivit fostrade att vi ofta tar på oss den rollen, att vi är de som ser till att möjliggöra att någon har ett visst beteende, och särskilt då med junkies så blir det kanske extra tydligt att det finns liksom någon som är där och torkar spyor. Jag tycker det är så bra sammanfattat på någon sajt, jag hittade det här: a scorching memoir of a love affair with an addict, weaving personal reckoning with psychology and history to understand the nature of addiction, codependency and our appetite for obsessive love.
Men den har ju allt. Vänta nu. Den har, dels en personlig alltså historia. Dels väver in psykologi och historia. Alltså för oss som vill veta lite också.
Mer än bara skvaller. For obsessive love. Den är så, och vet du vad? Den är faktiskt, den är så guldbra skriven. Alltså den har så jävla fantastiskt språk. Hon verkar så jävla cool och har liksom en helt, alltså det är bara, hon har ett språk som är, det är jävligt punchigt och jävligt snabbt och drivet, och jag tycker verkligen att ni ska läsa den här om ni liksom kanske inte ens bryr er om ämnet men bara gillar en bra läsning liksom, för den är så jävla bra.
Vad säger vi nu då? Okay. Ska vi inte slänga in det bara?
Ja, hashtag BP bokklubb. Ja. Jag är inte helt dum i huvudet, för jag tänker ju att idag är en sån dag som väldigt många brukar gå på semester när den här podden släpps. Så här slänger jag in lite god semesterläsning som på riktigt, alltså den är så, man slukas in i den och den är liksom inte något man kommer ångra. Okej, sen har vi nästa. Vacuum in the Dark av Jen Biggin. Det är alltså, Jen Biggin har skrivit den här boken som kom på svenska i april, Dammsuga i mörker, och den har så jävla fantastiskt omslag. Ni måste googla det, med en dammvippa på omslaget som är jävligt snyggt. Det är alltså berättelser från en städerska, och det är inte helt ointressant att författaren själv har jobbat som det. Och i intervjuer med henne så kan man läsa liksom att folk hade en så här, typ nästan sjukligt behov att anförtro sig åt henne, och så här väldigt välbärgade människor som ska liksom hon dras in i liksom inte bara hemligheter utan också kanske lite så här relationsgegg med liksom de som är hennes uppdragsgivare. Den är också så här, den är bra skriven på det sättet att den stundtals så jävla flippad. Det börjar med att hon hittar avföring på liksom ett väldigt märkligt ställe och börjar liksom försöka look öppna, eller vad man ska säga, försöka hitta liksom var det här kommer ifrån och vem det är som har och alltså det är jättevälskriven och väldigt rolig.
Men jag
boken.
Älskar att den tar upp vad folk tar sig för friheter när någon är anställd av dem.
Ja, och det, har vi, det är ju ett tema vi återkommer till. Att folk är gränslösa och inte riktigt kanske heller helt på det klara med, alltså om du betalar någon kan det också vara din kompis, vilket många verkar
man tycka. Man tar deras liksom själsliga resurser i anspråk också. Speciellt när det är liksom en maktdynamik och klassfråga på det sättet. Vi hade ju en bok du nämnde för ett tag sedan om en svart nanny, var det va? I New York.
Such a fun age. Nej, det var i Philadelphia. Men hon var, men hon vaktade då ett vitt barn och boken börjar med att hon blev oskyldigt anklagad att ha snott det här barnet. Så Kylie Reid har skrivit den. Den ska ni också såklart läsa. Den ballar lite ur på slutet, vill jag bara säga. Jag är inte helt nöjd med hur den slutade.
Vi kan bara nämna den som ett fenomen.
Ja, men precis. Sen har jag då sparat det bästa till sist. Alltså, om ni bara ska läsa en bok i sommar så ska ni läsa en. Om ni bara ska läsa en enda, men det ska ni ju inte. För vad fan håller ni på? Vad har ni för annat att göra med era liv? Ni kan ju inte gå någonstans. Liksom. Jo, men ni ska läsa Girl, Woman, Other av Bernardine Evaristo. Och det här är, alltså det här är en så jävla bra bok. Och den handlar om 12 olika kvinnor i mestadels in the UK som på ett eller annat sätt vävs ihop deras liv med varandra, men den spänner över typ 100 år. Och det är liksom nedslag bara så här i olika karaktärer, och som vi älskar en god karaktär som är skriven med kött och som är komplex och som inte är ond eller god, eller som, alltså du vet, som är så här tydligt utmejslade karaktärer. Tänk att få servera 12 stycken sådana i en sån otrolig liksom underbar bok som faktiskt har jag läst på internet att folk är typ lite så här, ja men den saknar en plott. Alltså det är inte nödvändigtvis så här, och det här händer och sen så ska de lösa det, utan det är mer liksom små nedslag, små klipp ur människors liv, men det följer dem över tid. Det handlar om liksom såklart vänskap, det handlar om alltså vad fan, vad vänskap låter töntigt, men det handlar alltså så här,
alltså finns det någonting man zonar ut av mer än när folk säger att en film handlar om vänskap?
Nej, jag vet,
jo,
så jävla
kvinnlig töntigt, men vänskap, då dör folk.
Ja, exakt, exakt, då dör man ju. Men något som man inte snosar på är kanske psykisk misshandel, och att det dyker upp här utan att ge bort för mycket, så det behöver inte bara vara i straighta relationer, som det finns liksom en väldigt dominant person som kanske psykiskt misshandlar den andra. Och det är det som också är, alltså det här i den här boken, de allra flesta kvinnorna i den här boken är svarta, och så självklart så kommer det in på ras och rasism, och men väldigt intressant, så här mycket skrivit från liksom en lesbisk community, och det är ju något som jag inte känner till så mycket, men att det såklart också finns mycket förtryck i så här, ja, men typ vem är en god feminist, så här, alltså ska vi leva helt utan män, vad finns poängen med det, alltså,
men jag pratade med en vän om det här som är aktiv och skriva om och berätta om hbtq-erfarenheter, och då pratade vi om att just då var det att han fokuserade på hbtq-relationer som var uppluckrade i sin form från det konventionella monogama, och då är det ju så att monogama är ju en från början, alltså det är något som hör ihop så mycket med synen på kärnfamiljen och det här heterobygget på något sätt, fantasifostret av hur vi ska leva våra liv, och när man väl har tagit ett avsteg från det så är man mycket mer öppen för att på det stora hela navigera i hur man vill leva och hur man vill ha det. Att norm, alltså man gör sig av med en norm, då är man redo att granska fler normer.
Det som jag gillar med den här är också att det är kvinnor i alla åldrar. Alltså eftersom det spänner över så många år, men också i, det gör olika nedslag i samma kvinnors livstider, eller vad man ska säga, så är de ju såklart andra personer. De utvecklas över tid och sådär. En favoritpassage som jag kommer läsa nu är när tonisarna Jazz och Warris går runt på campus. Jag behöver inte säga mer, för du kommer höra. They walk past the blocks of the accommodation quarter with music and weed drifting out until they go to theirs. They go inside the building and climb the stairs as Warris continues talking. Says she's learned to give as good as she gets if anyone says any of the following: that terrorism is synonymous with Islam, that she's oppressed and they feel her pain. If anyone asks her if she's related to Osama bin Laden, if anyone tells her she's responsible for them being unemployed, if anyone tells her she's a cockroach immigrant, if anyone tells her to go back to her jihadist boyfriend, if anyone asks her if she knows any suicide bombers, if anyone tells her she doesn't belong here and when are you leaving, if anyone asks if she's going to have an arranged marriage, if anyone asks her why she dresses like a nun, if anyone speaks slowly to her like she can't speak English, if anyone tells her that her English is really good, if anyone asks her if she's had FGM, you poor thing, if anyone says they're going to kill her and her family.
Gud vad det här var PTSD att höra på det här sättet.
Jag fattar det. Jag får ju rys bara och har inte upplevt något av det.
Under veckan så har folk skickat också lite alltså under det här du är inte rasist men, vad de har fått höra under sin uppväxt och får höra, och vad deras barn får höra, alltså vita föräldrar till bland, alltså mixed barn om man säger så. Och att det är lite sån, alltså toner av det här, och alltså vad det gör med ens tillvaro bara. Man för, alltså det här är så tydligt, för det här är så tydligt, för då förstår man vilken bombmatta det är av liksom förnedring och av misstänkliggörande.
You really suffered, Jazz says. I feel sorry for you. Not in a patronizing way, it's empathy actually. I haven't suffered, not really. My mother and grandmother suffered because they lost their loved ones and their homeland, whereas my suffering is mainly in my head. It's not in your head when people deliberately barge into you. It is compared to 500,000 people that died in the Somali civil war. I was born here and I'm going to succeed in this country. I can't afford not to work my butt off. I know it's going to be tough when I go on the job market, but you know what? Yes, I'm not a victim. Don't ever treat me like a victim. My mother didn't raise me to be a victim.
Otroligt. Så det här är ett nedslag i en person.
Nej, men alltså det här är på sida 60, Parisa. Mm. Och det finns många sidor kvar där den här boken bara excels. Ja, men alltså den fick ju the Booker Prize 2019. Mm. Så det säger väl något.
Men jag menar, men, att lägga sån här omsorg i ett personporträtt när man har flera. Att sätta sig in i en annan persons värld på det här sättet. Det är ju otroligt ambitiöst. Men vem var det som hade skrivit den?
Bernadine Evaristo, som är med av delvis nigerianskt ursprung. Hon är hon håller på, alltså she's a professor of creative writing at Brunel University, London. Hon jobbar för BBC också på radion, och ja, alltså hon är, alltså den här, nej men alltså ni måste läsa den här boken.
Otroligt. Hashtag BP-bokklubb.
Och jag kommer idag faktiskt att lägga upp på bloggen. Mm. För jag har ju faktiskt en blogg på britta.l.se. Med Anna, jag tänkte liksom piska igång den här hashtaggen ordentligt. Så där tänkte jag vara ett bra ställe att lägga lite kul, olika mer boktips, mer sådana här typ best of. Ja. Sådana som vi tycker att ni måste ha läst. I alla fall jag, men du också. Många fall.
Britta, tänker du ofta på alternativa tidslinjer?
Ja.
Jag gör ju tyvärr också det. Och det är inte bara för att man är en ältande person, utan jag, så här fenomenet med alternative timelines till exempel. Det är ju ett återkommande grepp och till och med ett enskilt avsnitt som är otroligt i en av mina favoritserier, Community, som ju du också sett.
Ja.
Och den har funnits på Netflix i ett par månader nu, den serien. Så jag ser att det är fler som upptäcker den och kollar. Otroligt stöd i livet. Så hett tips därav. Men
inte minst, alltså ja, inte minst för favoriten Donald Glover. Och inte minst för att det finns en huvudkaraktär som heter Breda.
Mm. Vad mer behöver Fortsätt. Ni veta? Men jag tänker mycket på det här. Och det är inte bara för att jag är ju ganska självspäkande och har otroliga krav på mig själv. Det är inte alltid sunt, men det är väldigt sällan sunt, men det gör att man ändå utvärderar mycket. Sen är mycket av vad som blir slutsatsen av det fel. Men det är ju ett sunt förhållningssätt, att man alltid har lite utifrån blick på så här, hur blev det här egentligen? Hur kunde det ha blivit?
Alltså vet du, jag har nyss grävt lite i det här med min terapeut. Mm. Att det har ju, alltså man kan ju göra det till på ett sunt sätt. Det är ganska empatiskt att gå till sig själv hela tiden och bara, kunde jag ha gjort någonting annorlunda i den här situationen, istället för att tänka att det är alla andras fel eller något sånt där. Men ja, det kan ju bli självspäkande som du säger.
Ja, verkligen. Och sen också beroende på hur långt tillbaka man går, om man är kvar i den här veckan. Men sliding doors är ju ett begrepp ni känner till. Mm. Och det är faktiskt, är det Gwyneth Paltrows största bedrift utöver hennes vagina ljus? Att hon var ju med i filmen som myntade och populariserade begreppet sliding doors. 98. Otrolig film fortfarande tycker jag. Mest för att den ganska ambitiöst gör så att den gör ett nedslag i en dag i Gwyneth Paltrows liv, och där vi får följa de alternativa parallella tidslinjerna från ett ögonblick. Ett sliding doors moment där
om hon hade hunnit hem med tåget eller inte.
Så sliding doors är tunnelbanedörrarna. Så om hon hade hunnit med det tåget så hade en sak hänt. och om hon hade behövt vänta hände något helt annat. Och sen får man se hur liksom, otroligt olika de här vägvalen blir på något sätt. Mm. Och jag försöker alltid liksom, gå tillbaka och härröra vilket ögonblick var mest avgörande för att någonting skulle hända. Och det är helt, helt obstinat. Och nu finns en ännu större anledning, och det är att nu under våren har en ny bok kommit på det här temat kring Hillary Clinton.
Ooh.
Har du inte hört om det här? Det är boken som är döpt till Rodham, vilket kanske ger dig en aning om hur det är ett sliding doors.
Alltså, hennes, alltså Rodham är ju hennes maiden name, som ogift hette hon det. Och, eller hon heter ju Hillary Rodham Clinton tror jag fortfarande. Men är det då om hon inte hade gift sig med Bill?
Exakt.
Ja, men gud vad underbart.
Hur kittlande. Alltså nu är det en slow clap.
Det kittlar till.
Ja.
Det är kittlar till.
Men då är det, alltså, det är en skön litterär roman om Hillary Clinton. Alltså hela parollen och fantasin är: vad hade hänt om Hillary tackat nej till, till Bill Clintons frieri? Att de hade gått skilda vägar.
Och, vad är det för geni som har skrivit?
Curtis Sittenfeld. Och det här har ju skapat jättedebatt och uppmärksamhet i USA. Och man kan nog ana att det är en fråga som Hillary själv ställt sig en och annan gång. Om hon kunde ha skippat det där, att åka med honom till Arkansas, den här ganska dammiga staten, och vara en sidovagn lite till hans politiska karriär och allt som hände därefter. Bara en liten hint, jag har inte börjat läsa den än, men bara för vad jag vet om boken, så resulterade i mycket liksom, maktkamper och sådär, men också ganska experimentellt, lekfullt, romantiskt liv med stor sexuell aptit. Kul!
Oh. Får jag säga, jag älskar den här typen av, om vi får kalla det science fiction.
Ja.
Men alltså där man är, nu vet jag inte riktigt om de kommer att mixa med någon science här. Men jag tycker det är väldigt härligt om man befinner sig i landskapet som är nästan verkligheten.
Jag älskar också det.
Alltså när man bara ändrar på någon liten, liten detalj. För det är liksom, den tycker jag typ är mer kittlande än så här, typ Star Trek. Vi flyger runt i rymdskepp och hej och hå. Även om jag såklart är ett stort sci-fi-fan.
En historisk, verklig detalj.
Annat.
Och det har gjorts väldigt mycket kultur på det här på sistone. Jag tänker att jag tar det i nästa avsnitt. För där har jag väldigt många favoriter. Men som ni vet, typ Quentin Tarantino, en av mina darlings, har jobbat väldigt mycket med det här. Och nu senast kring Manson-morden i Hollywood, där filmen med Brad Pitt och Leo DiCaprio, Inglourious Basterds, det var Hitler som åkte på det. Att man tweakar någon del ur historien helt enkelt. Och det här är ett kul grepp om vi tänker på politiker. Tänk Mona Sahlin utan Tobleronen. Vad hade hänt? Hon sommarpratade nu i veckan tydligen och lyfter skammen kring det och sådär. Och sen kan man ju tänka, apropå det här, om Anders Borg inte tappat det på fyllan på en fest i skärgården, kallat kvinnor för hora och slampa, blottat sitt kön, varit allmänt bråkig. Nej, just det! Han får fortfarande sitta i Nyhetsmorgon och sommarpratar i sommar. Kommer han ta upp det, tror du?
Nej, det kommer han inte.
8 juli. Det ska bli jävligt spännande 8 juli. Men Britta, nu vill jag ju veta såklart om dina sliding doors ögonblick.
Ett väldigt tydligt är så här, att jag skapade ett konto på wow.nu som var en hiphop-portal som jag eventuellt tidigare nämnt i podden, där jag lärde känna folk som tipsade mig om att man kunde jobba med reklam och typ skriva for a living, vilket jag typ inte hade någon aning om. Jag trodde man kunde bara bli journalist. Så det gjorde ju liksom en karriärmässig förändring i mitt liv. Alltså det är ändå det jag är utbildad till.
Kul, oväntad inkörsport.
Ja, jag vet. Men alltså du vet, om man ska liksom gå tillbaka till vad det faktiskt var, så här, ska jag fan använda det här eller inte, så var det ju faktiskt det. Och att jag typ skrev grejer där som folk tyckte var roliga. Alltså det var väl som på något sätt en så här början till en slags internetpersona som sen
men
har
alltså,
gett mig jobb.
Jag
liksom,
bryter in med min sliding doors, för den passar så bra här.
Ja.
Jag kan ju härröra, återigen, så mycket av det jag har gjort. Det är ju såklart många saker som hänt sedan dess. Men det mest avgörande ögonblicket, tveklöst, var när jag skrev en bloggkommentar med en länk till en liten sajt där jag hade skrivit kanske så här 10 blogginlägg för mig själv på gymnasiet. Och den här bloggkommentaren postade jag under ett inlägg hos Kalle Schulman på på Tusen apor, ja, som sen rekryterade mig, och därifrån så blev jag rekryterad till alla möjliga uppdrag och till slut fick ett fast jobb på en tidning i 6 år nästan.
Wow. Ja, helt sjukt. Jag vill bara säga, mitt jag berodde inte på just Kalle Schulman som person, utan det var mer just det, den händelsen, vill jag bara förtydliga.
Ja, men så det är oväntat hur man kommer in i saker, men det är det lilla ögonblicket som tänder någonting. Det är jävligt kul att tänka på.
Mm. Och jag har en till sån som är att Felix Herngren var gäst i när jag jobbade på Radio Rix. Och vi hade typ så bra G, så han bara, ska inte du provfilma för det här tv-programmet jag ska göra? Inte okej. Och då provfilmade jag för det, och det är faktiskt så jag började jobba på tv, även om många kanske kan tro att det har att göra med kontakter och så vidare, så var det faktiskt ingen som ville typ satsa på mig förrän, alltså vi, det hade försökt sälja sin program, men det var först när Felix Herngren took a leap of faith, och det var ju, det är jag jätteglad för. Han är för övrigt en så bra manlig allierad.
Men gud vad intressant. Ja, men det var inte som att du drog ett skämt i kön på ICA. Och han, det var ändå i ett direktsänd radioprogram.
Ja, precis. Ja, men precis. Jag kanske inte har så jävla, jag har så, kanske inte så saftiga såna här sliding doors. Men jag vill säga en sak som är typ lite sorglig, men så här, det var ju att min första graviditet var ett missfall.
Ja.
Och då hade jag väl kanske inte fått Essa liksom, om jag hade fått det barnet, även om jag typ på något häxigt sätt tror att det är samma. Mm. Men det är också en sån där ganska tydlig där livet tar en vändning som jag kanske, alltså det är såklart en så här ganska stark what if-känsla kring det. Mm. Liksom, vad som hade hänt om det inte hade blivit då. Liksom.
Mm. Jag har ju en väldigt specifik utekväll när jag träffade en bekant som bjöd med mig på bröllop, vilket jag tolkade då som någonting man säger till någon man träffar ute. Du borde komma på mitt bröllop. Ja, ah, okej, okay, visst, roligt. Men jag tänker ju alltid att folk säger bara sånt. Vi borde ses snart. Alltså det blir ju överlycklig om de sen hör av sig. Men det är en typisk sån grej man tror bara ska flyga vidare.
Ja.
Och sen faktiskt hörde jag av sig och jag åkte. Då råkade jag ju träffa en person som visade det reala mitt liv fullständigt i ett par år. Det är inte sorgligt, men det är tydligt. Och jag kan tycka att det är kul hur livet är så komiskt, idiotiskt och konstigt. Och att det är små ögonblick, och jag har börjat bli så sjuk att jag tänker i ögonblick, är det här ett framtida sliding doors moment?
Det var allt för den här veckan. Glöm inte att hashtagga oss när ni läser böcker, för vi vill veta vad ni läser och att ni läser det vi har sagt åt er att läsa. Hashtag BP Bokklubb, och ha det så bra till nästa vecka.
Till nästa vecka, för vet ni vad? Då hörs vi igen. Är det inte sjukt hur det här funkar? Okej, puss, ni är otroliga.
Puss och kram.
Hej då.
Hej.